Tack så mycket. Jag fick komma hit. Jag jobbar ju alldeles här i närheten på en firma som heter Sipac Systems. För er som har sett här i Krogslätts fabriker så har det kommit en ny byggnad längst i söder. Där står bland annat Sipac på den. Jag ska berätta lite mera vad jag sysslar med till vardagen strax. Men jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med att vara en lärjunge i vardagen. Och avdramatisera det ordentligt. Så att vi alla kan känna igen oss i den ganska tråkiga och gråa vardagen som vi ibland får uppleva. Och ändå förstå att Gud vill bruka oss precis där vi är. Ibland så känner vi nog inte igen Guds fostran. Och det är min avsikt med att dela den här orden i Guds ord som handlar om lärjungaskap, så att vi får lite frimodighet att förstå att Gud vill mycket mer än vad vi vill. Jag kommer nämna lite grann hur jag räknar med Gud i vardagen. Men tillbaka då till min bakgrund, så jag är född i Landala, flyttade till Björkekär när jag var 2 år gammal. Mina föräldrar skjutsade mig, eller skjutsade, det vill säga de skjutsade ut oss ur dörren och ville ha lite frid på söndag morgon till söndagsskolan som låg alldeles bredvid. Och där minns jag att det var en ung tjej som öppnade dörren där och såg ganska rädd ut när alla vi ungar vällde in där. Men hon visade med sin flanellograf, ni vet som de hade på den tiden, så på något sätt så lyckades hon förklara Guds kärlek på ett sätt som jag tog till mig. Mina föräldrar som inte var troende, de som sagt tyckte väl att jag tog det väl bokstavligt. För en gång när mina 3 andra syskon kom tillbaka direkt efter söndagsskolan så frågade mina föräldrar, vad är Anders då? Han gick till Gottaffären. Gick han till Gottaffären? Och sen när jag kom tillbaka så hade jag ju lakrits runt munnen så här, så sa min mamma, har du köpt godis för kollekten? Ja, så ja, de sa att man inte behövde, om man inte ville. Så att Gud har fått lära mig ett och annat. Strax innan jag var 5 år så kom det en släkting på besök till mig. En som jag tyckte var tant då, fast var ju absolut inte tant om man jämför med hur gammal jag är idag. Men hon var några och 50 år. Och hon hette faster Viran, Elvira hette hon egentligen. En väldigt varmt kristen kvinna som var en avlägsen släkting till min mor. Och när hon hade varit hos oss några dagar så skulle hon åka tillbaka till Dalarna, och då ville jag så hemskt gärna följa med henne. Och fick då följa med upp och träffa hennes syster och hennes föräldrar som då var riktigt gamla, som var såna här ljuvliga bönemänniskor och Jesusälskande människor. Så jag började tycka om att vara där uppe mycket. Och när jag kanske var runt 5-årsåldern då, så satt jag i pingstkyrkan i Falun. Och det var ju ganska kraftiga predikningar på den tiden. Så att min favorittant där som hette Elsa, hon sa, förstår du Anders vad pastor Hilding pratar om? För han pratar ju om himmel och helvete och sådär. Så ja, det var bra att få reda på det där. Få reda på vad då? Sa hon, ja, att man kommer i häktet om man inte tror på Gud. Ja, men det har han väl inte sagt, men det var liksom som jag hade tolkat det. Men man tål ju mycket mer, det var ju verkligen Guds ord. Så jag var alltså bara 5 år gammal när jag sa till Elsa efter ett sånt möte att jag skulle hemskt gärna vilja veta att också jag är frälst. Så då gick hon och hämtade en äldstebroder, så böjde vi knä längst fram i kyrkan där. Och under hela min uppväxt då, så var det ungefär så där att när jag var hemma i Göteborg bland syskonen och vi gick aldrig till kyrkan, så gick tron på sparlåga. Men när jag kom upp till Dalarna till dessa ljuvliga bönemänniskor så liksom brann det till. Och så gick det väl fram till jag var 16 år ungefär. Och då hade jag en period när jag läste väldigt mycket Bibeln och hade just den här längtan till vardagens efterföljelse med Jesus. Men just den gången så blev det för mycket annat som tog över. Det var det här med intressen med mopeder och motorcyklar, och ni vet hur det kan bli. Så det tog mig 5 år av, vad ska man säga, en sån här förlorade sonens sväng ordentligt. Jag tyckte att jag hade så mycket frid i hjärtat och gick ut och trodde det var från mig själv och slösade bort det där. Och när jag var då 20-årsåldern så började jag fråga Gud väldigt mycket efter att få följa honom igen. Men det gick så långt så att det verkligen kändes som att jag kom tillbaka som den förlorade sonen. Och det var den 11 januari 1981. Så satt jag i en kyrka i stan här och det kom precis väldigt tydligt till mig att nu vill jag verkligen komma hem till fadershuset, kosta vad du vill. Och den dagen är väldigt betydelsefull för mig. Och tiden som sen följde, då tog jag upp den här bönen. Tänk Herre, om man kunde få ha det så att du kom precis som Eva läste här till lärjungarna vid fiskafänget. Och så, du verkar ju bara kommit till dem och sagt, har ni lust att hänga på mig genom livet? Ingen programförklaring, inte en 5-årsplan, utan vill ni dela livet med mig? Så börjar jag be sådär, Herre, kan vi göra så att du tar mig i handen och så går vi i livet fram här, så får du leda mig vart du vill. Och jag var väl inställd då, eftersom jag var gymnasieingenjör och precis bara hade paus mellan gymnasieingenjören och civilingenjörsutbildningen, hade jag tänkt mig. Så tänkte jag att jag undrar om hur du vill leda. Kanske det blir civilingenjör, eller kanske det blir förkunnare eller präst. Och när man ber så där till Gud så kan det oväntade hända. Och då var det så att jag kände till en kille som hette Stefan, som kom från Bergsjön och var en före detta värsting där uppifrån, som hade fått för sig att han skulle starta ett bolag där han gav ungdomar med problem chansen. Och det var ju en ganska dålig, ska man säga, sannolikhet att det skulle gå bra. Men så sa han till mig att då kan väl du komma till oss och så kan du vara han ingenjören då. För vi måste ha någon som är utbildad i alla fall. Jaha, sa jag, Stefan. Men du vet, sen sist vi träffade Stefan så har jag haft ett väldigt starkt möte med Jesus. Man kan säga så till folk, de kan bli lite frågande. Han frågade också, vad menar du med det? Så beskrev jag det för honom väldigt enkelt. Så att nu är Jesus Herre i mitt liv och han är kapten på mitt livs skuta. Så nu skulle jag vilja gå den vägen han vill med mitt liv. Så jag hade nog tänkt att antingen läsa till civilingenjör eller bli präst eller pastor. Och han tyst en stund, sa han, men då är ju detta en fantastiskt bra idé, Anders. Så kan du ju komma till oss, så kan du både vara ingenjör och präst. Jaha, så hur tänkte du då, Stefan? Ja, men du vet, de killarna och tjejerna vi tar in, de kommer ju ha en hel del problem och sådär. Så kan inte du göra som präster gör? Vad gör de? De rabblar väl lite böner över folk och så, va? Och tar dem till kyrkan. Kan inte göra det? Tänkte jag, det här är ju inte klokt. Och märkligt. Så jag bestämde mig för att göra det där faktiskt. Så att jag var där i 5 år. Och under den tiden så ökade vi från mig som första anställd till 42 anställda. Och produkten vi tog fram, det var polisradio. Det var ganska märkligt. Jag ska ta några bibelord här så vi kommer in i det här innan jag berättar lite mer. Och då slår vi upp i Matteus 28, 18-20. Där har vi själva missionsbefallningen, Matteus 28, verserna 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt vad befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så detta är alltså vårt uppdrag, och det uppdraget gäller ju alla dagar. Vi tar ett annat bibelord som står i Johannes vers 15. Förlåt, Johannes kapitel 15 och vers 16. Det är ju i det sammanhanget att Jesus pratar om sig själv som den sanna vinstocken. Så säger han till lärjungarna där i vers 16: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Tycker jag är helt otroligt underbart att läsa där, att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och jag har bestämt att ni ska bära frukt. Hur du och jag bär frukt, det är helt upp till Herren att avgöra. Vad vi väldigt ofta gör för fel, det är att vi tittar på vissa sorters frukt och så tror vi att det är det enda som betyder någonting. Exempelvis skulle ni kunna missuppfatta det jag delar med er och tycka att det är sådär frimodig man ska vara. Anders verkar vara frimodig, och det är ju inte jag. Nej, men Gud har gett dig en skräddarsydd gåva, en skräddarsydd väg som är din kallelse. Och där har han bestämt att du ska bära frukt. Och den frukten bär vi väldigt ofta i våra liv när vi själva tycker det är som motigast. Därför ser vi den inte. Ett underbart annat gudsord är ju i Matteus 6 och 33. Vad ska vi fokusera våra liv på? Matteus 6 och 33, så säger Jesus: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så att söka Guds rike först och att ändå leva i en grå, inte alltid, men ofta grå vardagssituation, det är någonting som är helt fantastiskt. Jag nämnde ju för er om de här äldre släktingarna, och det är någonting som för mig har varit dyrbart hela livet. Det är just äldre människors böner, äldre människors råd och omsorg som betyder så fantastiskt mycket. Den här första som jag träffar på, Viran, hon dog 2007, och då var hon 97 eller 98 år gammal. Så vi hade alltså en väldigt långvarig gemenskap i bön här, och det spelar en alldeles oerhört stor roll. Vad är det för utgångspunkt när man närmar sig människor som inte känner Gud? Vad ska vi veta att Gud egentligen vill? Vad är hans inställning? Det kan vi slå upp och läsa i andra Korinterbrevet 5. Andra Korinterbrevet 5, vers 18 till 21. Där säger Paulus så här: allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är så fantastiskt, tycker jag, att tänka på detta, att från Guds sida så är det hela klart. Gud har försonat hela världen med sig själv. Och vår uppgift är att förkunna evangeliet så att folk kan ta ställning. Och det kan vi då göra på väldigt olika sätt. Nu tänkte jag göra en liten avstickare innan jag delar erfarenheter som har just med Guds fostran med oss att göra. Det är ju så att vi är lite skadade av vår tidsanda, som egentligen säger att allt måste bli större och större. Det får ju absolut inte hända så att man råkar ut för motgångar och nederlag. Det skäms man ju för och i så fall inte vill stå för. Men Guds rike är ju upp och ner, och Gud handlar med oss på ett sätt som vi inte alltid känner igen. Om vi vill bära frukt för Gud och vi börjar be den typen av bön, så kommer han också att fostra oss och han kommer att ansa oss. Det är ju lätt att be om väckelse, men när man inser att väckelsen innebär att man själv får uppleva just Herrens fostran, hur han kanske kommer med sekatören och börja klippa saker i ens liv, så kanske man inte känner igen det som ett Guds handlande, just på grund av tidsandan som säger någonting annat. Men omvändelse och att gå med på att hanteras av Gud är absolut en förutsättning för att vi själva både blir kvar i vinträdet och får bära frukt. Och att vi också kan få komma igenom de här tuffare perioderna. Vi ska titta på mönster utifrån två personer i Bibeln som jag tycker belyser det här på ett fantastiskt sätt. Och det mönstret jag tänker peka på, det är mönstret just av att man har en uppfattning om att Gud vill någonting med ens liv, men sen händer någonting. Det kan vara så att man blir förkastad av människor, att man råkar ut för ett stor motgång, att man själv gör någonting alldeles galet. Och så hamnar man sen ute i en period av ökenvandring. Och efter den ökenvandringen så händer någonting väldigt underbart om man kommer igenom den. När det gäller Josef så tänker jag väl på att Josef väldigt tidigt hade en bild av att Gud vill något särskilt i hans liv. Och den här bilden, det var ju i form av drömmar som han delade med sig om till sina bröder. Hans brorsor blev ju inte så väldigt imponerade, de blev ju ganska avundsjuka på honom. Det verkar ju också som hans pappa Jakob fjäskade lite med honom och gav honom en ovanligt fin klädnad. Och motgången i hans liv börjar ju med att pappa Jakob skickade ut honom och sa att nu får du kolla in vad brorsorna har för sig. Och skickade ut honom, och han visste inte riktigt var de var, men när han hittade upp dem så såg de honom komma på långt avstånd och så sa de: här kommer ju den där drömmaren. Vi tar och tar ihjäl honom, så får vi se hur det går med hans drömmar. Men några av brorsorna var lite mjukare och tyckte att nej, så kan vi inte riktigt göra. Vi lägger honom i brunnen, slänger ner honom i brunnen så länge. Och sen slutar det med att de sålde honom till Egypten. Då måste man ju tänka sig hur det gick för Josef i det läget. Hur han kände sig så oerhört förkastad sina bröder. Och att bli såld på det där sättet måste ju betyda någonting oändligt mycket mer på den tiden än nu. Han blev helt enkelt frånskild från hela sitt sammanhang och blev då såld som slav och hamnade i Potifars hus. Vad gjorde han då i Potifars hus? Ja, där ser man just hur hans benägenhet att vilja tjäna troget kom igång och blev väldigt synlig där. Och han gjorde ett väldigt bra jobb, så bra så att till slut så tyckte ju Potifar att jag behöver inte oroa mig för någonting annat här än att det kommer mat på mitt eget bord, så att säga. Men efter ett tag så, ni som har läst berättelsen vet att Potifars hustru slängde ögon på honom och ville på olika sätt förföra honom. När han nekade till det då anklagar hon honom istället för att försökt våldföra sig på henne, så han hamnar dessutom i fängelse. Och där var han ju säkerligen ett antal år, jag vet inte hur många. Och där måste ju nästa tunga prövning kommit. Vad är det som händer här? Han måste varit i självömkans grop många gånger. Han måste varit uppgiven och förtvivlad många gånger. Men även i fängelset så tjänar han på troget. Och det blir till slut så att fångvaktarna litar helt på Josef när någonting skulle göras med fångarna. Och så småningom så kommer ju då munskänken och bagaren dit och har varsin dröm. Och för att ta den berättelsen lite kort så slutar det ju med att när väl farao själv får sina drömmar och vill ha dem uttydda, då kommer man ihåg Josef i fängelset och hämtar honom. Och han uttyder drömmarna och går egentligen från fängelset till att bli Egyptens andra man på en enda dag. Efter ökenvandringen i hans liv så kommer ju en ny tjänst, en ny kallelse från Gud in i någonting nytt. Det är därför det är så viktigt att gå igenom de här perioderna med Herren. Och vad fick då Josef vara med om på grund av det här att han lät Gud fostra dem så? Ni minns de här drömmarna han hade från början, de gick ju i uppfyllelse. Men någonting var tvunget att hända med Josef på vägen dit. Och det var Guds fostran. Och kanske också att det som han skulle få utföra behövde beredas. Det finns också en sån mönster i Guds ord. Och han fick ju då rädda en massa människor från svältdöden genom de råd som han fick från Gud. Och han fick också vara ett medel till sina bröders omvändelse. Jag tycker den berättelsen är så vacker, så när jag läser den så kommer väldigt ofta tårarna. Just därför att brorsorna trodde ju det att när de väl förstod att denna mäktige man är faktiskt Josef, att nu kommer han att hämnas. Så säger Josef: ja, ni tänkte ont mot mig, men Gud vände det till någonting gott. Och i slutet då, när pappa Jakob så småningom har dött, så tänker brorsorna att nu kanske Josef hämnas. Men då står det att det var han inte alls ute efter, utan han säger återigen: det var Gud som sände mig hit för er för att rädda massa människors liv. Likadant med Mose. Han hade ju också en fantastisk situation han gick från. Han blev ju räddad ur Nilen som liten och uppvuxen som faraos dotters son. Och när han såg då sina bröder lida nöd så gjorde han ju en första räddargärning. Och den gick ju inte så bra. Han slog ihjäl Egypten. Hans egna bröder förkastade honom och själv blev han ju offer för farao. Vi ska se här om vi kan få till ljudet. Kanske lite mycket diskant. Jag pratar på så får vi se hur det går där. Där fick ju verkligen Mose vara med om en ökenvandring i 40 år. Och han kan man ju tänka sig att gå ifrån den mycket lärda situationen, en sån mäktig och lärd person då blir förskjuten och får vandra i öknen i 40 år Och då får han den här kallelsen från Gud. Och väldigt typiskt tycker jag är då att när man väl är där, då har Gud fått bli så stor och man själv så liten. Så att det blir nog gärna som Moses sa där, att skicka vem du vill, men inte mig. Jag förmår inte. Och vi måste väldigt ofta komma dit hän för att Gud ska kunna handla med oss. Så det som händer under de här perioderna är absolut nödvändiga för att kunna gå in i nya kallelser, situationer. Nu tänkte jag komma tillbaka lite grann till och dela hur mitt liv då har gestaltat sig på vanliga arbetsplatser. Och den första där på den här lilla firman i Gamlestan, det var ju väldigt, väldigt speciellt. Det gick väldigt lätt att dela evangeliet med dem där. Dels hade jag ju någon slags uppdrag, så jag såg till att vi satt alla i samma rum i början. Och då såg jag till att vartannat band som spelades, det var ett lovsångsband. Och vartannat band, det var ofta ett band som de valde själva. Så det kunde vara I'm on a highway to hell första timmen, och sen var det allsmäktig Gud och sådär. De sjöng med lika glatt och sådär. Men frågorna man kunde få från dem, de var väldigt speciella. Det kunde vara allt ifrån, som han Stefan sa till mig någon gång, Anders, han din Jesus, kan han elektronik? Ja, så det kan han ju, för det står faktiskt i Bibeln, Stefan, att alla kunskapens och visdomens skatter finns för dåliga honom. Ja, men kan du fråga honom då, så kan han ju visa dig då hur vi ska lösa det här svåra problemet. Ja, så kan han göra, men jag har ingen aning om han har lust att svara. Men jag kan göra så, Stefan. Ja. Ofta en blandning av liksom humor och skämt. Då. Men när jag kom hem den kvällen så kom jag ihåg det där. Så sa någonting ungefär så här till Herren, att Herre, du vet vad Stefan sa, skulle vara jätteroligt om du svarade mig på det här. Och den natten så såg jag, för det är enda gången det har hänt, och nu har jag jobbat som teknisk chef i 25 års tid, men det var enda gången det har hänt, då fick jag se en kretslösning på ett rutat A4-papper i drömmen. Och det var så starkt, så när jag vaknade så kunde jag skriva ner det, rita av det. Och så åkte jag in på kontoret. Detta måste ha varit fredag kväll, eftersom på lördag åkte jag in på kontoret. Och så byggde jag upp det här och det fungerade. Och så när Stefan kom på måndag så visade jag honom. Så att så här har det blivit, Stefan. Och nu funkar det. Och han mätte och sa, ja, men det funkar. Jag visste inte att du var så duktig på detta, Anders. Ja, men Stefan, du bad ju mig fråga Jesus. Och då reagerar han så väldigt konstigt. Och gör folk ofta så här, vad menar du? Ja, jag fick det här pappret så, titta, fick jag drömmen. Nej, jag vill inte höra mer om detta. Han blev alldeles jätteskraj av det. Ganska märkligt, han blev skakad av det. En annan gång så kunde kommentaren vara så där av en kille som heter Tony. Anders, din motorcykel, har den bra stöldförsäkring? Så, Tony, det var ingen bra fråga att få från dig. Har du tänkt sno den, eller? Ja, alltså, jag bara tänkte om något skulle hända så inte drabbar dig personligen. Ja, jag skulle inte försöka sno den när jag var du. Vadå, sa han, tror du har något särskilt bra lås eller? Nej, den har ju änglavakt mot cykeln. Så, har den änglavakt? Vad är det? Vad innebär det? Ja, du får prova, sa jag. Så där kan man ha samtal, ibland roligt, ibland på allvar. Och vid något tillfälle när jag gick på den bibelskolan som Sven hade här i Mölndal, så kom det en tjej fram till mig, för jag gick det halvtid, och så sa hon, vad är det som är så fruktansvärt intressant med kristendomen, så du tar ledigt från jobbet för att läsa? Och så tänkte jag, hur ska jag summera det? Så, det som är så fantastiskt intressant, det är att läsa och förstå hur mycket Jesus älskar oss människor. Och då fick jag en kommentar som gjorde mig helt svarslös. Och då sa han, älskar han mig lika mycket som dig? Amen, sa jag. Ja, men det är klart att han älskar dig. Han kan ju inte älska mig lika mycket, för du fjäskar ju med han hela tiden. Och det var den som gjorde mig helt svarslut. Fjäskar? Vad menar du med det? Ja, du håller ju på att läsa Bibeln och ber hela tiden. Och då blev det just den gången så här att det slutade med en bönestund där. Där jag tror att hon blev berörd av Gud. Och så där fortsatte det för mig ett antal år. Men så småningom så råkade jag eller vi på jobbet ut för ett rejält bakslag. Det anställdes en kille med väldigt svåra kriminella problem. Och det gick inte så bra som vi hade hoppats. Och då började jag tänka att jag kanske skulle jobba på något annat ställe. Så då hamnade jag på Ericsson här precis tvärs över. Och där var jag i 15 års tid och började som konstruktör och slutade där när jag var chef för en division som hette Kraft- och sändarsystem. Det låter väl som missionsbefallningen, tycker jag. Kraft- och sändarsystem. Och om någon konstig anledning så, som jag aldrig begripit hur det går till och som det nog inte är meningen, så har Gud bara bestämt sig för att välsigna. Så jag var chef där för en teknikorganisation, men jag träffade under en 5-6 år alla nyanställda och fick berätta för dem om etik och moral. Och det var ungefär som att läsa Bibeln för dem utan att få använda Bibeln, om man säger så. Och jag nådde då rätt så många människor. Det blev ganska många samtal. Men djupet i de där samtalen blev helt annorlunda efter att jag hade gått igenom en jättestor motgång, tyckte jag. Och det var att jag i slutet av 80-talet där gick med i en trosförsamling här i Göteborg. Och redan slutet 90-talet, alltså jag tror jag var med där 86-89, ramlade ur där med buller och bång och kom på att jag hade verkligen gått total fel. Och jag hade liksom berättat för folk helt fel vad Gud står för och så vidare. Och när jag stod för det inför mina arbetskamrater också, att nu skakar det ordentligt här, för jag har nog gått rejält fel. Efter det så öppnades en tid av väldigt mycket samtal. Och de samtalen kunde börja på ett sånt här märkligt sätt då, att någon kommer och säger, du vet Anders, när du ändå ska till kyrkan någon så kanske du kan lägga något gott ord. Be, menar du? Ja. För mig så. Och för hustrun. Jajamensan, så. Men är det något särskilt så kanske vi kan be nu. Och ibland blev det sådana bönestunder. I slutet där så var jag ansvarig för ett projekt som handlade om att förhindra att folk blev utbrända. Vid sidan av det vanliga jobbet. Och det var också en del möjligheter till kontakter. Sen nästa rejäla motgång. För jag tror på det här med att Gud handlar genom de här ökenperioderna och motgångarna. Det var att jag slutade på Ericsson och så började jag på en firma som där var ett år. Som man skulle kunna likna väldigt kort vid upp som en sol, ner som en pannkaka. Startade den 2001 och där kom ju en jättestor IT-kris. Så att efter ett halvår så fick jag börja med att lägga ner den istället. Jag hade anställt några stycken och så lyckades jag få fixat jobb till dem. Och sen stod jag där själv och tänkte, vad gör jag nu? Och mycket märkligt då så hittade min mamma en platsannons. Att de sökte en teknisk chef på en liten firma som då låg i Högsbo. Och det är där jag är nu då. Och den firman, den heter Sipax Systems och jag var nummer 6 och nu är vi 104 anställda. Och jag jobbade som teknisk chef och HR-chef, alltså jag ansvarar för alla typer av personalfrågor och anställningar och sådana grejer. Och också det är ju en väldigt balansakt att jag som chef då. Jag skulle så hemskt gärna vilja få sagt ett ord om Jesus. För jag tror att jag hörde att ni hade väckelsemöte här förra söndagkväll. Det var så, va? Men var det som predikade? Underbart. Jag måste hem och lyssna på det. Marianne sa att det var helt underbart. För jag är ju av den skolan, så jag tror att det är predikan, det är hörandet av Guds ord som gäller. Det är inte några privata funderingar eller allmänna reflektioner med lite kristet stuk på. Det är att förklara när tillfälle så ges. Att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det är de här urgamla sanningarna som folk behöver höra. Och under de åren jag har varit där så brukar jag tänka så att de flesta dagar så händer ingenting. Man vandrar på, man gör sitt jobb, det är alldeles mycket mejl, alldeles mycket telefonsamtal. Man tycker man sköter grejer så där lagom bra. Men rätt som det så kommer något sånt här tillfälle som Gud har berätt. Och så får man säga någonting. Och när sen det kommer en skörd på det där så kanske man blir väldigt förvånad. Jag vet en kille på jobbet som tog in mig på ett rum där för några år sedan. Och så sa han till mig att jag har något allvarligt att ta upp med det. Så tänkte jag, kära någon, nu är det något jag har glömt av. Som jag borde gjort för jag är lite tankspridd. Och så säger personen så här att vi har ju pratat lite grann du om förlåtelse. Och du har berättat för mig hur Gud vill förlåta oss människor. Ja, så men det var ju flera år sedan, tänkte jag. Och så här, nu är det så, Anders, att jag hatar den människa jag har blivit. Mitt liv har inte alls blivit som jag har tänkt. Det är helt förspilt. Jag fick tag på barnens bibel där hemma. Det är det enda jag har. Och nu har jag börjat läsa och be. Så att det kom som en chock för mig. Men det är precis de samma gamla urgamla sanningarna som gäller än idag. Eller när jag var ute och promenerade här uppe på, vad heter fjället här? Safjället där. För en tid sedan så var det en arbetskamrat. Så jag har sådana här promenadsamtal. Jag har lite rastlösa ben så där, så jag tycker om att röra på mig. Så om folk vill prata så ofta, då tar vi en promenad och så ut och gick på Sofjället. Och så berättar killen om sina problem. Och så tänkte jag så här, hur ska jag göra nu? Han är mycket yngre än mig, men jag skulle så gärna vilja erbjuda honom förbön. Så till slut så sa jag till honom, du får lova att du kan med och säga nej nu om det här känns obekant för dig. Men jag tänkte som så här, jag tänkte jag skulle erbjuda att jag och min fru Elise kan be för den här svåra situationen som du har. Och kan ni gissa vad han säger då? Vad skönt, jag trodde aldrig du skulle fråga. Va? Så. Nej, det var ju därför jag gick ut och promenerade med dig. Jaha, så. Jag pratade ju med min teamledare och när jag berättade situationen så sa hon, jag tycker du ska prata med Anders för han kan be för dig. Gud kan använda oss och det gäller för oss att vi går igenom de här lite tyngre perioderna och förstår att Gud vill och kan bruka oss, men han gör det på sitt sätt. Ta nu inte mina exempel och tänk att så där skulle det aldrig kunna hända mig. För Gud vill kanske bruka dig på ett helt annat sätt. Kanske inte med en massa ord utan kanske med mycket bön och omsorg. Eller, det finns alla varianter. Så jag tycker egentligen då att vi som sitter här som kristenhet i vårt land, om vi istället för att ha börjat hoppas på den sista metoden eller tekniken eller oj, gör man så här så blir det väckelse. Om vi hade gått tillbaka till det urgamla, vandra med Gud i all enkelhet, låt honom handla med oss i det sammanhang där vi är. Låt honom fostra oss, ansa oss, gå igenom de här ökenperioderna så att vi kan omvända oss allt mer och få bli allt mer lika honom och predika det urgamla evangeliet, även om det är väldigt få människor som kan man tror ibland är intresserad av det, så är det det som bär frukt. Och det är så underbart. Och då tänker jag lite grann så här, att ni som är lite äldre, nu börjar jag snart bli äldre själv, har ju hunnit gå igenom ett antal sådana här ökenvandringar. Och då måste vi förstå att vår tids fokusering på att det är bara de yngre på något sätt som ska räknas med, kan förta väldigt mycket frimodighet från äldre generationer. Och förstå att det är ni som bär väldigt mycket med era böner, och genom att ni troget står kvar i ett bibliskt och gott sammanhang.